Mörkermännen av Jens Henrik Jensen. Inläst av mig, Stefan Sauk, för bokförlaget Polaris. Första kapitlet. Fet och dryg satt råttan i månskivans utkant. Silhuetten stod i bjärt kontrast till den bleka skivan på himlavalvet. Kulisserna som ramade in dess värld tonade upp sig över den, svarta och sylvassa. Det var väldiga Douglasgranar, mängder av sitkagranar uppställda på led, samt mot öster en rad vinterkala lärkträd. Likt en annan stor mogul satt gnagaren orörlig där under stjärnorna och njöt av sitt rike. Den nedlät sig inte till att kasta ens en flyktig blick mot den eländiga figuren som den hade under sig. Ögonen öppnade sig motvilligt. Han svävade i tid och i rum. Förmågan att med ens bli klarvaken, en livsviktig livlina slagen av många års vistelse i farliga territorier, hade försämrats. Han låg blickstilla, lät sina sinnen absorbera mörkret. Så höjde han blicken och såg den, råttan. Inte förrän han rörde på sig och halmen prasslade ändrade besten där uppe framför månen sin hållning och vaggade demonstrativt långsamt och förnärmad bort över takbjälken och försvann. Landskapet där ute badade i silver. Man såg dammar och fontäner så långt ögat nådde. Han var tillbaka på tsarens Peterhof. Lustigt. Ögonlocken blev tunga och gled igen. En diffus doft fortplantade sig någonstans i hans undermedvetna. Jasmin och morgonsex. Peterhof. Rysslands Versailles, nära Sankt Petersburg, augusti. Han hörde hennes kluckande skratt. Ringarna gnistrade och kändes ovana på deras fingrar. Birgitte i tunn bomullsklänning i motljus vid Finska viken. Tills döden skiljer er åt. Han spärrade upp ögonen, reste sig upp på ena armbågen. Jo, visst fanns det en kanal där ute i det flacka landskapet och ett otal dammar. Och på flera platser sprutade det ur silverfontänerna, men han föll tungt tillbaka ner i halmen. En svag skitstank nådde hans näsborrar och fontänerna, då borde jag ha varit av guld. En tsar nöjde sig inte med silver. Med ett ryck satte han sig upp till verkligheten. Det saknades ett flertal brädor i ena kortväggen, så vinden ven genom skjulet. Han fällde upp sovsäckens huvud och drog åt snöret. Det var svinkallt, nollgradigt. Som tur var dämpade kylan stanken. Vid slyet till höger om kanalen skymtade han en skock betande får. Det var förstås dessa som skitit i hans bo. Bortsett från det var halmstacken torr och skön. Han hade sovit på värre ställen, mycket värre, mycket farligare. Ett par hundra meter bort på hans vänstra sida låg ett litet vitkalkat hus. Det lyste i raden av små fönster, men annars inga livstecken. Sankt Petersburg låg långt tillbaka i det förflutna. Han spanade ut över landskapet igen, som nu låg öde och kallt i insiktens ljus. Fiskodlingen i den lilla sänkan och hans sovplats under plåttaket var nutid. Bara ett konstaterande. Inte någon smärta, inte någon som helst. Han befann sig mitt på Jylland, någonstans mellan Brande och Sönderfälding. Kanalen mynnade inte ut i Finska viken utan i Skjärnån och inga silverfontäner sprutade här, bara vanliga vattenkastare med uppgift att syresätta öringarnas vatten. Igår hade han övernattat i en lada nära Nörresnede och bara gudarna visste var han skulle sova imorgon. Först nu slog det honom att det inte var vilken kväll som helst. Det var en hög statuskväll, ett datum då man gjorde sitt eget mentala bokslut. Drottningen gjorde det.